Det är torsdagen den 13 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna tillbaka till Ledarredaktionens valbevakning. Idag är det ju faktiskt precis en månad kvar till valet. Och vi tänkte fortsätta ge er som lyssnar det viktigaste ni behöver ha koll på för att kunna hänga med. Igår hade vi Anna Nyqvist från Valmyndigheten här och då nördade vi ner oss rejält i allt praktiskt som finns att veta kring valet. Hur man gör, hur man räknar och så vidare. Idag ska vi åt ett helt annat håll, bort från praktiken, ut i teoriernas värld. Vi ska prata tidsanda, vi ska prata stämningsläge. Vi ska prata, kan man säga, hur vi egentligen mår som samhälle och som land så här just en månad före valet. För det har väl inte undgått någon svensk att en dominerande föreställningen i politiken och i samhället i övrigt det senaste decenniet har varit pessimism och nostalgi. Missnöje med samtiden, längtan efter förflutna. Man tycker att samtiden och framtiden den hotas av brottslighet och klimatförändringar, invandring, främlingsfientlighet, antidemokratiska krafter, normupplösning. Ja, rent allmänt av nedgång, för att inte säga förfall. Och så ser man ett förflutet som präglas av motsatsen till allt detta. Då rådde enighet och var folk hedliga, då fanns solidaritet och samförstånd och så vidare. Det här ska vi prata mer om idag, för vad vet vi egentligen om den här pessimismen och den här nostalgin? Hur vanlig är den? Varifrån kommer den? Vad är dess budskap mer i detalj om man så säger? Vad är det man är missnöjd över och vad är det man längtar tillbaka till? Och så förstås, hur påverkar det här politiken? Hög tid att presentera dagens gäst. Marcus Uvell, vd på Nordic Public Affairs. Tidigare mycket annat, bland annat vd på Timbro. Och så författare till boken Det här jävla landet. Längtan efter ett Sverige som aldrig fanns. Varmt välkommen hit, Marcus.
Tack så mycket.
Vi ska prata boken, men du ska få börja med en personlig anekdot som du har med i inledningen om, vad ska vi säga, minnets svekfullhet och vad ska säga, längtan efter ett annat förflutet än det som verkligen var. Och då frågar jag så här, vad gjorde du dagen Cliff Burton, Metallicas basist, dog?
Ja, det där är ett av mina absolut starkaste ungdomsminnen. Jag minns ju att jag och min hårdrockskompis Krille fick du reda på den här förfärliga nyhet och vi lämnade omedelbart skolan mitt på dagen. Vi gick till Mariehems centrum i Umeå och köpte folköl, satt oss på en bänk mitt i centrum, drack upp den och sörjde vår fallne hjälte. Och det här, jag minns det så otroligt tydligt. Jag minns var bänken stod, jag minns exakt hur det såg ut, jag minns exakt vad vi pratade om. Mm. Och när jag i efterhand tittade på det här, då visade det sig då att det började med så var det en dag då Cliff Burton dog, var en lördag, så vi gick inte i skolan.
Inte ens då?
Nej, inte ens dagen efter gick vi i skolan. Ja. Dessutom så känns det helt orimligt att även om jag gjorde en del dumhet när jag var tonåring så sätta mig mitt på dagen i centrum och dricka mig full, det skulle jag aldrig ha vågat. Och dessutom så berättade ChatGPT för mig att det var 4 grader och regn de här dagarna uppe i Umeå. Så att det här har av allt att de har överhuvudtaget aldrig ägt rum. Mm.
Och ändå har du ett minne.
Jag har ett otroligt starkt minne och det säger för mig någonting värdefullt om att min ungdom var mer äventyrlig än vad den nog i praktiken var. Mm. Och där tror jag det finns en parallell till nostalgi överlag.
Att vi gärna vill minnas saker som kanske inte riktigt var på det sättet, helt enkelt.
Nej, precis. Alla vill vi väl leva i och ha levt i viktiga tider. Och därför så är det naturligt att man kommer ihåg som medelålders ordningsam person så är det rätt. Och man kommer ihåg sin ungdom som är spännande vad det var. För att på något plan så önskar man att det var så.
Mm. Om vi går till boken då. En bok om nostalgi. Ja, du har ju börjat svara på det. Men varför kändes det viktigt att skriva den nu, just nu?
Jag under en längre tid irriterat mig mer och mer på det som jag uppfattar som politisk nostalgi. Kanske framförallt till höger, eftersom det har irriterat mig mest. Fler och fler personer som verkar övertygade om att det inte bara är så att Sverige är uselt nu, utan att Sverige i största allmänhet var bättre förr. Man ser ju övrigt förnuftiga personer som hävdar de mest hårresande saker om hur mycket pengar folk hade på 80-talet och hur bra välfärden funkade på 70-talet och det var minst ingen brottslighet förr i tiden och så vidare. Och jag började titta på det där och ju mer jag ska väl erkänna att jag är ganska förtjust i att berätta för folk att de har fel. Mm. Det finns ett bästa vissa drag hos mig.
Jag har stor förståelse för det.
Och då, och när jag väl började titta på det här så insåg jag att nästan alla de här grejerna är bara helt fel.
Mm. Det är ju lite intressant att det är just en höger som plötsligt påstår att slutet på 90-talet var så bra för att din och min höger, vi har ju alltid liksom nästan sett ner på den perioden. Det var ju DDR i Sverige, det var flårtanter, det var folkhem, det var en tv-kanal. Det var ju det vi ville bort ifrån, ja. Och som vi var stolta att ha kommit bort ifrån.
Ja, det där är väldigt märkligt och jag tror det beror väl delvis på att tittar man på vad det finns för mönster i den här. Jag har ställt frågan i boken med hjälp av Infostat om när Sverige var som bäst. Då kan man se att svaret på den frågan verkar hänga ihop dels med politik, det vill säga att liberala väljare tycker att 90-talet, som ändå var en avregleringstid, var bäst. Vänsterväljare är förtjusta i 70-talet, SD-väljare är förtjusta i 80-talet till exempel. Och det är klart att det finns en politisk logik i det där, att vänsterväljarna tänker sig att 70-talet var det allting härligt, radikalt och antikapitalistiskt. SD-väljare tänker att 80-talet var det sista decenniet före massinvandringen.
Ja, just det, finns en logik där.
Så att det finns en politisk logik, men det finns också en generationsmässig logik. Att tittar man på vilka perioder människor idealiserar så hänger det ihop med hur gamla de själva är också. Och i genomsnitt så tycker svenska folket att Sverige var som allra bäst när de själva var 14 år. Mm. Jag var själv... Jag hade just fyllt 15 när jag kommer ihåg det här minnet från Cliff Burton-olyckan. Att det, och det är en tid i livet där man känner att massa nya möjligheter öppnas. Det finns, man har inget ansvar för någonting. Man gör massa roliga saker. Så att det är lätt att tänka sig att då var Sverige på topp.
Jag fyllde ju 14 1991 och det är det där fantastiska året. Jag har dragit här i podden förut. Jag tror det var när Fredrik Segerfeldt var här. Men det var ju Guns N' Roses släppte Illusions-plattorna, Nirvana, Nevermind, Pearl Jam släppte, vad heter den nu? Det har jag glömt bort nu. Men alltså väldigt många bra och ikoniska plattor som man lyssnade på de förra 10 åren släpptes under den 6-veckorsperioden eller så här. Det var helt fantastiskt. Metallica släppte också någon platta då tror jag också.
Ja precis. Då hade de ju tappat greppet i och för sig sedan länge. Men precis. Men, och jag, tror att
men jag hade en god poäng där i alla fall.
Ja.
När jag var 14, då var det verkligen bra.
Ja. Nej, men man är ju övertygad om det. Jag var ju 15 år 1986 som ju är det objektivt bästa året i musikhistorien. Och man är så övertygad om hur underbart allting var då. Och det är klart att det finns något naturligt med nostalgisk, men min poäng i boken är att om vi gör nostalgin till en politisk drivkraft, då tror jag att det blir osunt och potentiellt ganska farligt.
Ja, för att precis. Vi ska snart prata mer om det. Men vi ska säga att det här är ju en varning mot nostalgi. För att redan i första kapitlet skriver du så här. Som politisk drivkraft däremot blir nostalgi lätt farlig. Den idealiserade förflutna utifrån falska minnesbilder om en svunnen guldålder och den skymmer de framsteg som uppnåtts över tid. Den svartmålar den tid vi lever i och riskerar att utlösa destruktiva politiska reformer eller lika destruktiv passivitet. Hur långt har den destruktiviteten gått i svensk politik just nu? Om vi tittar valåret 2026, hur mycket av det där dåliga med nostalgin ser vi?
Jo, men jag tycker det finns ett starkt nostalgiskt drag som handlar om föreställningen att allting det var så mycket ordning och reda i Sverige förut och allting har på något sätt glidit isär och spårat ur och sådär. Det finns den här väldiga politiska vurmen för ökad statlig makt, för ökad kontroll, att staten ska in och styra upp saker, vilket ju är en övertygelse som finns i praktiken både till höger och vänster i Sverige idag. Det tror jag är en typisk sån sak, att man minns 80-talet kanske framförallt som en tid då det var ordning och reda på saker. Och man vill tillbaka till när saker var enklare och mer kontrollerade och sådär. Och jag tror att det är en naturlig känsla med många av de saker som jag tror kommer med det där tror jag kommer att vara väldigt destruktiva.
Mm. Om vi övergår till lite konkreta data, för du har ju ganska mycket sånt i boken. Är vi mer pessimistiska i vår tid än vad vi brukar vara och är vi mer nostalgiska? Har vi några siffror som verkligen gör att vi kan säga ja, så är det?
Ja, men mer pessimistiska kan man nog absolut säga att vi är. Och jag tror framförallt det som är lite nytt är att ur ett längre historiskt perspektiv så kan man säga att pessimismen tenderar att hänga ihop med olika saker. Dels förstås hur ens egen situation är. En person som har en bra utbildning och hög lön och så vidare är naturliga skäl mer optimistisk än en person som inte har det. Men dessutom också jag menar hur man uppfattar saker och ting politiskt. Det vanliga mönstret är att väljare som röstar på det block som styr Sverige brukar automatiskt tycka att allting är väldigt bra. Mitt favoritexempel är från direkt efter valet 2006. Så började borgerliga väljare redan innan regeringen hade tillträtt så tyckte de att företagsklimatet var otroligt mycket bättre än vad de tyckte 2 veckor innan. Mm. Man tänker in saker att nu är det vårt folk som styr och blir det bättre. Och så där har det inte varit sen efter det senaste valet. Det tog flera år innan Tidöväljarna började tycka att saker och ting ändå kanske är okej.
Okay.
Okay. Och det tror jag är nytt och det gör att pessimismen är... Den är större. Det räcker inte med att rätt parti är styr, utan det är djupare problem man ser och då blir man mer pessimistisk.
För man tänker på tidigare nedgångsperioder i svensk historia. 1990-talet, de första åren där med krisen och stor arbetslöshet. 70-talets stagnation med oljekris och sådär. Har vi data som är jämförbara så långt tillbaka så vi kan titta och jämföra med de perioderna?
Nej, det är nog svårt att hitta direkt jämförbar data. Men det finns inte, jag tror ändå det är ganska... tydligt att det finns ett djup och ett engagemang i den här pessimismen som är större. Den är mer utbredd och den har hållit i sig under en längre period än tidigare. Och det är klart att många faktorer spelar in. Även det mediala klimatet var ju helt annorlunda på 70- och 80-talet än vad det är idag. Det vill säga, vi bombarderas med nyheter om problem på ett sätt som vi absolut inte gjorde då.
Mm.
Och kunde då oroa oss för saker som vi eller kan idag oroa saker som vi inte kunde då.
Just det. Okej, pessimismen kan vi då ändå ganska tryggt säga att den är väldigt stor och även jämfört med tidigare perioder. Nostalgi och andra sidan har väl alltid funnits och den har väl alltid riktat sig sådär 30-40 år tillbaka i tiden, det vill säga liksom när den styrande generationen själva var barn. Mm. För på 80-talet, då var det liksom Stand By Me och Mitt liv som hund och så. Då var det 50-talet. Går man längre tillbaka till 70-talet, då var det 30-40-talet. Den är väl ganska allmänmänsklig, tänker jag, eller har väl funnits?
Ja, så tror jag absolut att det är. Och det finns en logik i att det är ungefär en generation tillbaka också. Så tror jag absolut att det är. Bekymret idag uppfattar jag mer att den här nostalgin blir så politisk, att den leder in i politiska idéer på ett annat sätt. Jag har inget problem med att, ja, men alla är vi nostalgiska, men bekymret är när nostalgin leder in oss i en föreställning att vi kan vrida klockan tillbaka. Och det tror jag är ett ganska nytt fenomen.
Det är skillnad på att sakna en läsk som fanns som barn och sakna liksom politik och ett helt samhällssystem, så att säga.
Ja, precis. Så jag tror att tittar man på det här så ser man att många av de här sakerna som svenska folket tänker sig vara bättre för var ju absolut inte bättre för. Mm. Men ekonomiskt var det ju till exempel på 80-talet en otroligt mycket sämre situation för den genomsnittliga svensken. Och välfärden var ju inte i närheten av lika generöst nu som på 70-talet som idag och sådär.
Mm.
Så jag tror att det har skett enorma förbättringar. Då tror jag att det finns en fara i att vi låter vår naturliga nostalgi leda oss till politik som är skadlig.
Vi kommer till det, för det finns en intressant diskussion där du så att säga för in verkligheten. Men några frågor just om dagens pessimism / nostalgi. När började den ungefär? Vi har ju haft den en lång tid, men när drog det igång så att säga?
Ja, jag tror att det finns en tydlig koppling till hela den här utdragna haveriet med den svenska migrationspolitiken. Vi hade ju en väldigt lång period. När SOM-institutet mäter svenska folkets uppfattningar om migrationspolitik så har det åtminstone sedan 1991 alltid varit så att svenska folket har velat ha en mer restriktiv invandringspolitik än man har haft. Och de flesta väljare har inte tyckt att det har varit en särskilt viktig fråga. Därför har det inte lett till så mycket politiskt. Men det finns en otroligt gammal känsla hos svenska folket att vi har ett sätt att se på invandringspolitiken som inte håller. Och när det här då resulterar i en kris av det slag som uppstod 2015 och det resulterar i den diskussion vi har idag kring brottsligheten, då känner väldigt många känner en otrolig besvikelse och längtar tillbaka. Så jag tror även väljare som kanske inte är specialintresserade av migration känner att det här blev ju helt fel. Mm. Det här var inte alls det vi hade tänkt oss.
Och det leder oss tid till att det här grundläggs så att säga, på 00-talet och sen förstärks under 10-talet.
Ja, så tror jag man kan säga.
Ja. Du får ju ett resonemang också i boken att numera så är det ju såväl höger som vänsterväljare som båda anser sig ha skäl att vara nostalgiska av lite olika skäl. Jag tror de flesta förstår vad du menar, men bara kort om det. Hur ser det där ut?
Nej, men jag tror att vänsterväljare har ju länge funnits en föreställning av att om att den svenska välfärden var mycket mer generös förut och att vi har successivt monterat ner den.
Sen kom 90-talet och nyliberalismen helt enkelt.
Ja, och förstörde allting. Ja, ja. Så på det sättet så är vänsternostalgin en gammal, ett gammalt fenomen, medan jag tror att högernostalgin är betydligt nyare. Och den handlar ju då om, den handlar om migrationspolitik, den handlar om brottslighet, den handlar om, som du var lite inne på tidigare, om samhällsmoral, en allmän känsla av att saker och ting har spårat ur på något sätt. Mm. Moderaterna drev ju valrörelse 2022 under rubriken nu får vi ordning på Sverige. Jag tror att det var liksom precis det som många väljare kände. Mm. Många väljare till höger. Så det finns en stark missnöje, men med helt olika saker. Och en nostalgi med helt olika saker.
För Socialdemokraterna, de säger väl idag, nu gör vi Sverige lite mer som Sverige eller något sånt där.
Ja, deras slogan är väldigt svår att skilja från Sverigedemokraternas slogan.
Det är ju ganska fascinerande att så många politiker, alltså från Jimmie Åkesson till Nooshi Dadgostar, alla känner nostalgi och för ungefär samma period ändå, alltså slutet på 1900-talet, ja, 1983, 84, 85, då var det bra.
Ja, det är väl det som är, tittar man på mätningarna så ser man att det är 80-talet och 90-talet som är allra mest populärt. Man frågar om när var Sverige som bäst. Och det är klart att den vänsterperson som tycker det tänker förstås på andra saker än vad den liberala högerperson som säger det tycker. Men det är ungefär samma period, absolut.
En annan fråga. Det är ju en sak att säga att ett opinionsföretag ringer eller ber dig svara på webben. Är du optimist eller pessimist? Du svarar, jag är pessimistisk. En annan är ju hur man agerar, så att säga. En pessimistisk bonde kanske inte sår sina åkrar. Vet vi någonting, alltså är folk uppgivna i övrigt hur man sparar till barnbarnen, hur man reparerar huset, hur man startar företag, hur man drar igång projekt? Hur ser det där ut?
Det där är lite intressant att kopplingen till framförallt ekonomin är inte alls så tydlig som man skulle kunna tro. Annars är det ett problem med stor pessimism med att det kommer att påverka investeringsbeslut och köp av kapitalvaror och sådana saker. Men det är parallellt med att väldigt många är pessimistiska inför Sveriges utveckling i stort. Så vi ändå haft en relativt hygglig optimism inför den ekonomiska utvecklingen. Det går lite upp och ner de senaste 4-5 åren, men ändå en hygglig optimism efter en jättestor pessimism under pandemin förstås. Så de här sakerna hänger inte ihop, utan det är
paradoxalt.
Man är orolig över problem som är på en annan nivå, så att säga. Och det är klart att alla förstår att oavsett om det är brottsligheten eller välfärden man är orolig för, så hänger det ihop med ekonomin. Mm. Men det som skapar engagemang, det är just till exempel oron för hur välfärden utvecklas, oron för brottsligheten, oro för invandringen. Men ekonomin känner man tuffa på ganska bra.
En annan sak du tar upp i boken som jag tyckte var intressant, som också är lite paradoxalt, det är ju att i Sverige har ju då präglats av ganska få proteströrelser eller protestaktioner, ganska få missnöjespartier, vi har väl haft ett halvt sådär, ganska få konflikter på arbetsmarknaden, alltså ett samhälle som i övrigt inte kännetecknas av större missnöjesyttringar mer än vad just folk säger när man frågar dem. Hur ska vi tolka det där?
Nej, men det finns väl något svenskt. Det var det här med att man knyter näven i fickan. Att man är frustrerad och missnöjd, men det leder inte till så vansinnigt mycket. Mm. Och jag tror att det är väl det svenska sättet att vara.
Vi är inte så franska bönder direkt.
Nej, det händer inte så mycket. Men det är klart att det är ändå väldigt skadligt. Framförallt när vi har haft långa perioder av pessimism. Och tittar man på demoskopsmätningar och synen på Sveriges utveckling till exempel, så kan man konstatera att i åtminstone 12 år så har fler svenskar varje månad sagt att Sverige är på väg åt fel håll än att Sverige är på väg åt rätt håll. Mm. Så pessimisterna har varit fler varje månad i 12 års tid. Och jag tror att den typen av långa pessimistiska perioder är väldigt skadliga.
Mm. Kan inte pessimisterna ha poäng ibland då? Alltså, om man jämför med den perioden som, om vi tar perioden, säg 1990 till 2005, när väst vann kalla kriget, Sverige hade vi i första kris, men sen blev ju Sverige mycket bättre, demokratin spreds över världen, vi kunde börja resa på ett helt annat sätt, för oss ungdomar fanns lågtidsflyg, det fanns internet, det fanns helt andra möjligheter än tidigare. Det kanske inte är samma, alltså om man som oss då, 70-talister, vi kanske inte har väl anledning att säga att de senaste 20 åren har inte varit lika bra helt enkelt, alltså att man blir lite pessimistisk. Är det så konstigt?
Nej, jag tror i och för sig att de har varit lika bra, minst lika bra och sannolikt bättre, men det är klart att det finns en det finns en dramatik i många av de här sakerna som händer på...
Ja, men världsläget på exempelvis, ja. Rysslands expansion och Kina och så vidare. Liksom. Alltså att man känner av det på något sätt.
Ja, nej, men jag tror att det är klart att det samhällsutvecklingen går väl alltid till så att vissa saker bryts ner och andra uppstår. Och bekymret är ju att de negativa förändringarna får alltid mer uppmärksamhet. Positiva händelser blir sällan nyheter. Jag citerar i boken en intressant artikel av Kevin Kelly, den gamla Wired-grundaren, som gör poängen att många förbättringar är att saker inte händer. Mm. Vi har haft enorma förbättringar av svenska folkets hälsa kopplat till utvecklingen av sjukvården till exempel. Och det är klart att det faktum att någon inte får cancer är ju fantastiskt, men det är inte något som uppmärksammas. För det finns en slags skevhet i hur vi ser på positiva kontra negativa händelser. Mm. Och det är det som gör att vi kommer ihåg allt det här positiva från det förflutna. Men vi är väldigt upprörda och oroade för negativa saker som är så påtagliga idag. Så jag tror att det är delvis en synvilla, absolut inte helt och hållet. Sverige har absolut stora problem. Men jag tror att det finns en enögdhet i sättet att se på det här som jag tror är fel.
Det finns en teori som jag hört en del framföra. Jag tror bland annat din opinionskollega Torbjörn Sjöström på Novus har pratat om det här. Och det är att medias kris har påverkat så tillvida att vi i media har ju haft tuffa dagar väldigt länge. Våra karriärer såg inte riktigt, har inte sett ut som vi trodde att de skulle se ut när vi gick in i media, för att vi har fått genomlida ekonomiska svårigheter, att massa människor där ute säger emot oss och att man tycker illa om journalister och så vidare. Och att det här på något, kanske inte medvetet, men på något strukturellt sätt ändå kan smitta av sig på hur vi rapporterar om världen, för att vi är i media, vi är lite halvdeppiga och halvstukade. Ja, det är ju spekulativt, men kan det finligen ligga någonting i det?
Ja, nej, men jag tycker det låter som en klok observation. Och sen i botten så ligger ju det här grundläggande problemet att inte bara positiva saker får aldrig lika mycket uppmärksamhet.
Nej.
Det finns en dramatik i förändringar som är mycket mer tacksamma i allt förstås. Men så jag tror så det ligger nog absolut någonting i det. Att just den här tiden är svår för politiker, den är svår för medieföreträdare också. Och då resulterar det i ökad pessimism.
Den är också svår för vänstern, för att alltså, vänsterpersoner i din och min generation har ju inte haft jättemycket att glädjas åt de senaste decennierna. De har ju förlorat de flesta sakpolitiska slagen. Mm. Och vänster finns ju ganska rikt representerad både i kulturlivet och i media. Så det är kanske också en bild som slår igenom, alltså rent strukturellt kan jag tänka mig.
Ja, precis. Jag tror att det är exakt den långsiktiga utvecklingen har ju absolut i nästan alla avseenden gått vänd. Om man tänker sig tillbaka till den vänster som fanns på 70-80-talet, ja, så är nästan allting som har hänt sedan dess har ju gått dem emot.
Mm, så är det. Du har varit inne på det, att du har frågat folk då om när Sverige var som bäst. Och det är 70-80-talet helt enkelt.
Ja, så är det. Det är färre än 10% som tycker att Sverige är som bäst idag. Alla andra tycker att det var bättre förr.
Och det här med att rekordåren, 50-60-talet, som tidigare ansågs vara en guldålder, det har försvunnit bort. Är det för att få minst dem idag, eller vad kan det bero på?
Ja, jag hade en intressant diskussion. Maildiskussion med Hans Bergström, som har skrivit en väldigt intressant bok om 50-talet. Hans egen uppväxt av 50-talet, och han ställde också just den frågan. Och jag tror att den viktigaste förklaringen är att det är för de flesta så är det väldigt länge sedan.
Mm,
att man, för när jag och Kalle Melin skrev en bok för ett antal år sedan där vi ställde en liknande fråga, och då var 60-talet till exempel mer populärt. Så att det finns en förskjutning över tid. Utan nu är det är ungefär som du var inne på, det är en generation tillbaka. Det var när vi själva var unga eller barn, det var då allting var som bäst.
Mm. Jag finner det nästan chockerande att 70-talet ändå räknas rankas så högt, för att enligt alla så att säga objektiva data så var det ju en enorm stagnationsperiod för Sverige.
Ja.
Det är helt fascinerande. Det var inte mycket som blev bättre för svenskar under de åren. Men...
Nej, och inte minst att det idealiseras av personer med vänstersympatier. Mm. Alltså 70-talet kännetecknades av sociala problem av ett slag som vi absolut aldrig skulle acceptera idag.
Nej.
Men det är så himla lätt att man kommer ihåg de saker man gillar och förtränger de saker man inte gillar.
Om vi lämnar vänstern och pratar om den här nya högerpessimismen, då invandringen då spelar huvudrollen och har skapat då problem. Som du skriver, väldigt intressant, att den här klassiska marknadsliberalismen som har varit högers svar på väldigt mycket, den funkar inte riktigt här. Den går inte när vi får segregation, utanförskap, brottslighet, religiös och politisk extremism och så vidare. då är så att säga sådana som jag och Johan Norberg-typer och sånt där, vi har inte riktigt redskap för det. Är det det handlar om? Eller?
Ja, jag tror att det var, jag menar, många är den mer marknadsliberalt sinnade delen av den svenska högern, mig själv inkluderad, sprattlade ju ganska länge inför den här debatten. Det var väldigt obekväma med den här invandringskritiska diskussionen och försökte ju hitta bra marknadsliberala lösningar på det. Men jag tror att de allra flesta har ju, tror jag, med tiden insett att det här, ja, de har inga bra svar på det här, utan vi har skapat en situation som är otroligt svår att lösa med den typen av medel, och väldigt svår att lösa med några politiska medel överhuvudtaget. Så jag tror absolut att det är det där som har lett den svenska högern in i pessimism och nostalgi. Vilket är förståeligt, men jag tror att det är ett mycket stort problem. För jag tror att den svenska högern behöver ett grundläggande utvecklingsoptimistiskt förhållningssätt.
Det gjordes ju ändå en hel del försök. Dels att man skulle då skapa en mer dynamisk ekonomi som skulle kunna ta hand om invandring, migration och få fler arbete. Dels vet jag att på den tiden du var på Timbro, du och ju Andreas Johansson, hej, nu diskuterar ju att man skulle kunna få fram någon sorts liberal nationalism, att man skulle kunna lyfta. Alltså, man försökte ju hitta liksom. Men det, var allt det där förgäves? Eller vad?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att mycket av det där kommer ju att spela roll för Sveriges sätt att försöka lösa de här problemen. Det är klart att i slutändan så handlar det väldigt mycket om självförsörjning och bidragsberoende och sådär. Så det är ju på sätt och vis fortfarande klassiska marknadsliberala argument. Mm. Men det är uppenbart att de inte är tillräckliga i alla fall.
I boken så ägnar du ganska mycket att försöka göra någon typ av facit, så att säga, om vad som faktiskt har hänt då, jämfört med 70- och 80-talet. För dig och mig är det självklart att allting har blivit bättre, men det är det ju inte för alla. Och då tittar du då dels på vad du kallar mjuka förändringar, exempelvis samhällsmoralen, och dels hårda förändringar som då skillnader i ekonomisk standard och brottslighet och sådär. Och när du tittar på facit, hur rätt eller fel har nostalgierna?
Jag tittar på, vad gäller hårda faktorer, tittar jag framförallt på fyra saker. Jag tittar på ekonomin, jag tittar på välfärden, jag tittar på brottsligheten och tittar på folkhälsan. Och man kan väl säga att vad gäller brottsligheten så har nostalgikerna lite rätt. Det vill säga, det är absolut så att dels är det förstås så att Sverige har problem med gängkriminalitet som är samhällshotande på ett sätt som vi aldrig har sett förut. Förstås. Och vissa typer av brott har gått upp väldigt mycket. Samtidigt ska man notera att på 80-talet var det dödliga våldet 30% högre än vad det är idag.
Per capita,
vilket ju absolut inte avspeglar den debatt vi
Nej,
har.
Nej, absolut inte.
Till exempel. Men brottsligheten har ju nostalgikerna delvis rätt, skulle jag säga. Vad gäller ekonomin, välfärden och folkhälsan skulle jag säga att de var nästan helt och hållet fel. Den ekonomiska utvecklingen för en genomsnittlig löntagare har varit otroligt positiv. Folk har ekonomiska marginaler som är långt utöver vad man hade förut. Man kan unna sig saker man absolut inte kunde unna sig förut. Med vanliga löner, välfärden har byggts ut otroligt mycket. Både sjukvården och de stora transfereringssystemen. Och då är det lätt till att överlevnaden i svåra sjukdomar är ju dramatiskt mycket bättre nu än tidigare. Mm. Och väl i folkhälsan vi dricker mindre sprit framförallt. Unga människor dricker mindre, unga människor knarkar mindre. Det förefaller inte vara så att den psykiska ohälsan egentligen ökar på det sätt som ofta beskrivs, och medellivslängden ökar. Så jag tror att det på de allra flesta områden här så har nostalgierna helt fel. Brottsligheten halvrätt, kanske ska man säga.
Ja, men det ska ju sägas att brottsligheten har ju framförallt sjunkit om man tittar på de absolut senaste åren. Så jag tittade på det där, att det är ju så att vi närmar oss nivåer faktiskt som vi inte har varit i per capita återigen då, sen tillbaka på 60-talet. Så att, och det har ju blivit bättre just de allra senaste åren. Sen tycker jag det här med försörjningsstöd eller socialbidrag som man sa förut, det är nästan svindlande siffror när man tittar tillbaka på 80-talet, hur många det var som ändå var beroende av socialbidrag för att klara sig, och jämfört med idag, hur mycket det har minskat. Det välmående 80-talet var det väldigt, väldigt många människor som helt enkelt behövde pengar från det offentliga för att komma runt helt enkelt.
Ja, och det är klart att det finns metodfrågor kring det där, vad krävdes det för att vara berättigad till stöd och sådär. Men det är klart att det är ett samhälle där som på 80-talet nästan var tionde person är beroende av socialbidrag, är ett annat sorts samhälle än samhälle när det är 2% som idag. Mm. Så det har skett en enorm förbättring även för de som har det allra sämst. Och den bilden finns ju definitivt inte i den svenska debatten.
Det finns några frågor där jag kan tycka att nostalgikerna har lite rätt. Och en sak, det gäller bostadsfrågan. Om man jämför då med kanske våra föräldrars generation, de som flyttade in i hus på 70-80-talet, då var det inte enklare att för unga människor att få tag i stora bostäder på den tiden. För det byggdes väldigt mycket, och det byggdes ju till och med mer än vad som behövdes under miljonprogrammet, för befolkningen ökar inte. Så att det helt enkelt var lättare att få tag i en villa eller radhus eller så.
Jag har inte tittat på det, men det är klart kombinationen av stadig ekonomisk tillväxt och en sönderreglerad hyresmarknad till exempel skapar ju förstås problem. Så jag tror att bostadsmarknaden är ju möjligen ett undantag. Samtidigt så var det ju väldigt länge sedan svensk hyresmarknad framförallt fungerade på ett...
Men inte det där ganska viktigt att kunna liksom flytta in i ett stort hus där man får barn? Det tror jag gör ganska mycket för människors livskvalitet. Och när de ser att ja, men så här växte ju jag upp, varför kan inte jag ge mina barn samma villaträdgård eller radhusträdgård? Ja. Jag kan tänka mig att där vill jag i alla fall ge nostalgiker en poäng.
Ja, nej, men jag tror också det, utan att ha tittat på det i detalj. Och man vet också att andelen som vill bo i hus har ökat stadigt bland unga människor. Det blir mer och mer populärt att bo i hus.
Och andelen småhus minskar ju framförallt i storstadsområdena.
Ja, precis. Så jag tror att det är en jätteviktig fråga förstås.
En annan fråga, det gäller ju arbetsmarknaden. För vi hade ju faktiskt på riktigt nästan full sysselsättning i Sverige länge. Sen så kom liksom den stora konkurrensen och globaliseringen. Idag har vi ju rätt många människor som ändå inte kan jobba, för att förr i tiden kanske de ändå fick plats på ett företag för att man var en i gänget. Och jag tror att det fanns helt enkelt lite mer mjuka lösningar på den tiden. Att man kunde ändå få jobba på bruket även fast man inte var så produktiv. Eller något sånt där liksom. Och det saknar man idag. Finns det någon poäng där, tror du?
Jo, nej, men så tror jag att det var på det sättet kan man säga. Att det kanske kan man säga att det var lite mer jämlikt på arbetsmarknaden då. Att det fanns mer plats för personer som hade låg produktivitet och kanske hade någon typ av problem att funka socialt på arbetsplatsen och sådär. Det fanns jobb för den typen av personer på ett sätt som det inte finns idag. I gengäld så var ju den allmänna situationen för alla människor avsevärt sämre. Så på det sättet kan det absolut ligga någonting i det.
Mm, så det var jättemot halvt poäng för brottslighet och för bostäder och kanske för det här också. Men i stort sett så har nostalgierna fel. Du ägnar ut helt kapitel i boken åt Sverigedemokraterna. Varför är de så viktiga för att förstå det här med nostalgins betydelse?
Ja, till början med så tror jag att det går inte att prata om svensk politik utan att prata om Sverigedemokraterna. Lika lite som man kan göra det utan att prata om Socialdemokraterna eller Moderaterna. Det blir jättekonstigt på något sätt. Men framförallt så tror jag att det är så att det här är det parti som dels vars väljare är allra mest pessimistiska och allra mest nostalgiska. Och det är också det parti tror jag som har... Min egen bild är att Sverigedemokraterna generellt sett har bidragit med otroligt mycket positivt i svensk politik. Men en tydligt negativ sak man har bidragit med, att det är det parti som mest av alla har bidragit till den här pessimistiska och nostalgiska känslor. Det har fått många människor att känna att, eller så att säga, aktiverat den frustration som finns och drivit på känslan av att Sverige har spårat ur och förfallit. Och därför så ägnar jag mycket tid åt det här partiet.
För en sak, Sverigedemokraterna har ju varit väldigt duktiga på att påpeka problem. De har uppenbarligen varit så duktiga att väldigt många håller med dem också. Men hur är det med Sverigedemokraternas lösningar på just de problem de själva påpekar? Har de varit lika bra där?
Nej, utan det är klart att jag tycker att det... Nej, utan lösningarna handlar ju mer om att man vill avskärma sig från problemen. Diskussionen om den så kallade tvångsblandningen är ju symptomatisk. Att det är klart att det är en jättedålig idé att försöka lösa integrationsproblemen i Sverige genom att flytta runt miljonprogramsområden och lägga dem nära villområden. Men det är klart att det finns ju inga enkla lösningar på de här problemen. Utan perspektivet blir att skydda grupper från de här problemen snarare än att lämna det egentligen lösa problemen. Det är dock ett bekymmer som jag tror SD har gemensamt med i praktiken alla andra partier också. Vi har en diskussion som handlar väldigt mycket om att skydda folk från problem snarare än att lösa problem.
Mm. Har Sverigedemokraternas pessimism påverkat de borgerliga partierna i och med att man har då gått i samverkan med dem?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror att Sverigedemokraterna har påverkat framförallt Moderaterna på många olika sätt. Gjort Moderaterna till ett mer populistiskt parti och gjort Moderaterna till ett mer pessimistiskt parti. Vilket är ju en ganska stor grej. Jag har växt upp i Moderaterna, var politiskt förtroendevald under en väldigt kort period. men ändå levt hela mitt liv väldigt nära det här partiet och varit medlem i 40 år och sådär. För mig så känns det otroligt speciellt att se att Moderaterna sedan ett antal år tillbaka inte är ett parti som i grunden driver en framtidsoptimistisk agenda. Mm. Och det har ju förstås med omvärldssituationen att göra. Men jag tror att det är ganska dramatiskt för hur svensk politik fungerar när vi nu står inför ett val där inte bara oppositioner utan även regeringen är väldigt fokuserad på att prata om hur eländigt allting är.
Nu har du ju skrivit en bok av den typen som Johan Norberg skrev på 90- och 00-talet redan. Alltså, vi brukar visa en massa riktiga siffror att saker och ting blivit bättre. Jag själv försöker ofta göra det på sociala medier och även ute i den fysiska världen. Så här. Det är ju inte alltid lätt att övertyga människor om att saker blir bättre när man redan har bestämt sig. Alltså, hur är din erfarenhet där? Köper folk?
Nej, det kan man väl inte påstå. Utan det är väldigt många har ju svårt att ta in att det skulle vara på det här sättet.
Ja, de tror att du ljuger eller att du tar fake news.
Det är något fel på mätningarna och man använder fel källor och sådär. Jag tror att den här starka övertygelsen, den är jättesvår att rå på. Så jag tror att men det finns ju inget annat sätt att hantera det än att tjata. Att fortsätta envisas med att peka på de förbättringar som har skett. För jag tror problemet är ju att om vi tror att allting i Sverige har blivit sämre och det var bättre förr, då innebär det att då tror vi heller inte att vi kan göra saker bättre. Mm. Och jag tror att tittar man tillbaka på Sveriges utveckling så ser man att vi har ju stått inför många otroligt stora problem kopplade till välfärden, till ekonomin, till pensionssystemet och allt möjligt som vi har hanterat väldigt väl, ofta bättre än de flesta andra länder. Och det kan vi göra igen, men om vi har ett mindset som säger att det här är hopplöst och det var så mycket bättre förut, då kommer det bli svårare för politiker att få stöd för den politik som kan göra saker bättre. Och det tror jag är det som är verkligt farligt i den här situationen.
Finns det inte en del personer och politiska krafter som inte vill att någonting ska kunna bli bättre? De är nöjda med att krösa majer och sitta och säga vad jag sa resten av livet.
Jo, det finns verkligen, i synnerhet finns det väldigt många högersympatisörer vars främsta engagemang i politiken är att säga att högerregeringen gör ingen skillnad. Ingenting blir bättre, allt är hopplöst, det är redan för sent. Så lite grann på samma sätt som mer radikala klimatdebattörer kan säga att klimatförändringarna har gått så långt så att vad vi än gör så är det ändå för sent. Lite grann på samma sätt argumenterar personer som säger att andelen utlandsfödda är redan, och framförallt muslimer då, som det man framförallt fokuserar på, är redan så stor så att det här kommer, Sverige är dömt att de etniska svenskarna kommer att förlora makten över sitt land. Att det finns en vilja att hålla liv i den här pessimismen, och det tror jag är otroligt skadligt.
Ja, för jag kan ta exempel när man pratar exempelvis om hur brottsligheten minskat. Jag skrev på X eller Twitter för ett tag sedan om att bostadsinbrott och bilstölder och bilinbrott och sånt har minskat väldigt mycket. Då dök det direkt upp så att men folk bryr sig inte om att rapportera och sådär. Det är så illa i Sverige att man går inte ens till polisen. Och jag förklarar, det är väldigt hög rapporteringsbenägenhet eftersom det är en försäkringssak. Ja, så du måste anmäla. Så att det här har ju väldigt säker statistik. Och det köper folk inte. Och sen alltid när man då pekar på exempelvis på att hur invandringen i Sverige har minskat, det är väldigt, väldigt få som söker asyl i Sverige. Då kommer det direkt så här, men anhöriginvandringen då? Den är fortfarande jättestor. Ja. Men det är den ju inte heller. I alla fall inte om man bortser från folk som forskar eller är här, utan alltså den asylkopplade anhöringsinvandringen är försumbart i Sverige numera. Ja. Så att, det verkar ju inte heller folk vilja ta in, och jag tror ju en del människor som helt enkelt inte vill Sverige gott helt enkelt, som sitter att för dem ska det alltid gå åt helvete helt enkelt liksom.
Ja, precis, så är det säkert delvis, men kanske framförallt tror jag att det är så att det finns väl behov av att det bara med, så vi vill ju alla känna att vi lever i en tid som är viktig och dramatisk. Sanningen är ju att de flesta tider är både bra och dåliga, utvecklingen blir sakta men säkert bättre över tid. Det är ju jättetråkigt. Man vill ju känna att det är en dramatisk tid man lever i. Så jag tror att det finns ett psykologiskt behov av att peka på att saker och ting är eländigt. Och om någon gör något bättre, då säger man att ja, men det är för lite. Det går för långsamt. Mm. Man måste göra mycket mer. Så jag tror att det är ett psykologiskt behov och en bitterhet hos en del, tror jag, som är så djup att man på något plan så vill man inte att det ska bli bättre. För man vill vara kvar i den här känslan av att jag har haft rätt hela tiden, ni har förstört Sverige och nu är allting över.
Vi ska börja närma oss en avslutning här, men vi ska prata lite om också hur du avslutade din bok. För där skriver du så här att jag är övertygad om att delar av den svenska högen jag är övertygad om att delar av vad den svenska högen behöver är en framtidsoptimistisk syn på Sverige och en pragmatisk syn på hur vi kommer dit. För så här kan det inte fortsätta. Det är ju lätt att hålla med om det förstås. Men har det inte vänt redan lite? När det gäller, jag tycker att det kanske bara jag börjar känna en större tillförsikt. Jag tycker brottsutvecklingen är otroligt inspirerande. Där har ju verkligen samhället visat att politik fungerar, nya lagar fungerar, nya verktyg fungerar. Där har det kommit en bit på vägen. Försvarsutrustningen har kommit, upprustningen har kommit en bra bit på vägen. Europa har börjat samla sig mer och mer. Det finns en enighet här. Vi lyssnar inte bara slaviskt på Trumps senaste konstiga utspel, utan vi inser att vi har vår egen väg att gå. Ekonomin har börjat visa klara friskhetstecken. Jag känner lite spirande optimism.
Ja, nej, men det finns ju absolut skäl till optimism vad gäller att saker och ting har blivit bättre. Så är det definitivt. Jag tycker det jag tycker saknas i politiken, det är ett fokus på att göra Sverige bättre än idag. Politiken, både från regeringen och från oppositionen, ägnar som sagt mycket åt att beskriva hur eländigt allting är. Och att man vill vrida klockan tillbaka. Mm. Det är symptomatiskt att vi har en diskussion som handlar om att få ordning på saker, att Sverige ska bli som Sverige var och sådana saker. Jag tror att i slutändan så handlar ju politiska val alltid om framtiden. Att den som har den bästa realistiska idén om hur Sverige kan bli bättre kommer att vinna valet. Det vet egentligen alla att det är på det sättet. Men man lite grann är fast i den här pessimismen. Jag tror att det präglar hur man pratar om många frågor. Ta brottsligheten till exempel. De flesta människor upplever inte särskilt stor personlig otrygghet på grund av brottsligheten. Människors tillit till andra människor i det område de själva bor, alltså i sin egen närmiljö, har ökat väldigt tydligt över tid. Och jag tror att det man borde säga det är att vi ska se till att garantera din trygghet, att öka din trygghet. Istället så pratar man om de problem som finns. Man har fokus på problemen idag och inte på vad som kommer att bli bättre. Och det där är ett helt okej vänsterperspektiv. För där finns det ju alltid en slags nostalgisk kamp mot den här förfärliga utvecklingen i samhället. Men för högern så tror jag att det långsiktigt är, det måste finnas ett grundläggande utvecklingsoptimistiskt perspektiv.
Så en moderat politiker eller en kristdemokrat eller liberal eller för all del en modern höglytande socialdemokrat som säger ja, vi har problem, vi ska lösa dem, men vi har också högre ambitioner än så. Jag tror att vi kan nå ytterligare framåt. Det skulle väljarna gilla att höra, tror du, eller?
Ja, jag tror att man måste hitta ett sätt att prata om att saker och ting kan bli bättre också. Sen är det svårt att jag förstår ju också att man politiker måste spela bollen där den ligger, och just nu så är det sådana stämningar, men jag tror att det är en orsak till att vi har en sån tydlig låg förtroendemiljö i svensk politik, där ingen politiker har högt förtroende för hos väljarna. Det tror jag är att vi har så lite diskussion om hur Sverige kan bli bättre och så mycket diskussion om att Sverige är eländigt. Mm. Väljarna vill veta vem kan göra mitt liv bättre, och just nu så är svaret på den frågan ingen. Och det tror jag är ett problem.
En månad kvar till valet. Vad tror du, kommer vi få höra mer ändå av den typen av diskussioner som du efterlyser under den här månaden? Eller får vi vänta till nästa valrörelse?
Nej, men jag tror / hoppas att det mot slutet ändå kommer att finnas sådana perspektiv. Just eftersom alla vet ju att det är egentligen det. Val handlar inte om vem som har presterat bäst, utan vem som har bäst idé för framtiden. Men det är svårt. Nostalgi är en tung drog och pessimism är en tung drog. Och just nu så finns det många väljare som vill höra att saker och ting var bättre förr. Mm. Så att man behöver lite grann kämpa emot det där, tror jag.
Får jobba med avgiftningen ett tag till. Stort tack Marcus Suvell för att du kom och berättade om din nya bok. Tack så mycket.
Tackar.
Jag ska passa på att säga vad den heter igen. Den heter ju nämligen Det här jävla landet. Längtan efter ett Sverige som aldrig fanns. Utgiven på Timbro förlag och kommer ut i dagarna. Stort tack för att ni har lyssnat på oss idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.